Välkomna till Pippi-poddens avsnitt nummer 57. När vi spelar in det här så är vi precis i en brytningstid. En lång, lång, kall, väldigt kall period håller på att ersättas av värme. Äntligen!
Äntligen får vi verkligen säga. Vi satt ju här och åt lite glass och kaffe. Vad tyckte du om glassen? Tog du lite apelsin, chokladglass eller?
Ja, men glass är ju alltid gott. Men det är inte glass vi ska prata om nu. Vi ska prata om fåglar, Kristoffer.
Så är det ju. Och precis när vi satt åt den här glassen så larmade det ju ut en härfågel ute vid kusten här vid Haverdal utanför Halmstad. Bara det är ju ett tecken på att nu händer det.
Kanske är den en liten förtrupp för det som komma skall nu. Man kan ju förvänta sig att det här väderomslaget nu från en kalla väderläge till ett varmare läge, att det kommer att verkligen få fart på fåglarna. För jag kan tänka mig att det har bromsat upp många flyttfåglar det här kalla vädret och att de har stannat nere på kontinenten och liksom bidat sin tid. Även om det har kommit en del fåglar så har det inte hänt särskilt mycket de två senaste veckorna. I alla fall inte om man jämför med det inflöde av fåglar som var redan vid månadsskiftet mars-april.
Nej, det håller jag verkligen med om. Det är ju många fåglar som kom tidigt. Det var ju backsvalar redan precis i början av april här i Halmstad till exempel. Bara det känns ju väldigt unikt. Och många tidiga ärtsångare och svartvita flugsnappare till exempel. Och göktyta och så vidare. Så jag tror att det kommer fylla på ännu mer nu som du säger.
Jo, det var ju några ladusvalor som kom redan i slutet på mars här också. Och jag såg flera ladusvalor under de här första dagarna i april. Men sen så har jag i stort sett inte sett någon efter det. Och det är väl ett tecken på att det här kalla vädret har verkligen bromsat våren.
Mm. Och jag sitter ju med i regionala rapportkommittén i Halland och där skriver ju folk såna här raritetsblanketter och jag har aldrig sett på maken så många fynd har kommit på ganska triviala arter men som istället har kommit tidigt, så då krävs det ju en rapport fast ett sånt här år är ju väldigt speciellt, så det kommer ju bli sån här extremfenologifynd och inte de här normala fenologifynden.
Nej, det var ju en väldigt, väldigt kraftig varm luftström över Europa då i månadsskiftet mars-april. Och den förde ju också med sig Saharasand hit upp. Mm. En dag när jag kom ut i bilen så var den alldeles dammig.
Ja, samma här. Jag undrade om det var någon pollengrej eller någonting. Ja. Men då fick jag höra genom någon lokal väderrapportör att så var inte fallet.
Och det var ju säkert så att de extremt, ska vi säga, för årstiden väldigt varma vindarna, sydvindarna, att de förde med sig en hel del av de här väl extremtidiga vårfynden av fåglar.
Mm.
Men sen blev det ju stopp.
Ja.
Så kom det här kalla vädret som varade i drygt 2 veckor.
Mm.
Och effektivt bromsar upp allting i stort sett.
Ungefär så. Vi har ju en bra bit över 30 000 vitkindade gäss på Jätterön nu. Men de ska ju såklart flyga långt bort till tundran. Och häromdagen så rastade ju faktiskt närmare 500 strandskator och det kommer ju komma sådana stora flockar till Påarp nu också och andra platser längs Hallandskusten. Så det är roligt att se de här strandskatorna som ska flytta väldigt långt.
Ja, det är ju en av begivenheterna här tycker jag. Just i månadsskiftet april-maj så är de här stora mängderna med strandskator. Mm. Och går vi långt tillbaka i tiden, 40-50 år, så satte de där strandskatorflockarna verkligen myror i huvudet på den tidens fågelskådare i Halmstad. För letade man i litteraturen som fanns tillgänglig då så skulle det inte finnas några strandskator som häckade uppe i långt norrut. Utan de nordligaste skulle finnas uppe i Bottenviken. Men sen visar ju sig att strandskatan är en ganska vanlig fågel på Nordkalotten och att den också finns runt Vita havet. Och det är förmodligen de strandskatorna som passerar här då i månadsskiftet april-maj alltså. Och det har ju hänt att vi har haft flockar på 4000 strandskator. Och när 4000 strandskator lyfter och alla gapar i näbb på varandra, Det är en häftig upplevelse verkligen.
Verkligen. Ja, men det är ju roligt med de här mängderna med fåglar som kommer nu. Alla de här smålommarna och fisk- och silvertärnorna till exempel som ska sträcka förbi. Så det slår ju det mesta. Nu väntar ju helt klart den bästa tiden på året.
Ja, det är ju den här frivilliga sömlöshetens tid som kommer nu.
Ja, verkligen. Nej, men annars så tycker jag väl att fågelåret har börjat rätt så trevligt. Jag fyllde ju år här nu den 23 mars och jag har alltid försökt se en praktejder på min födelsedag, men jag har aldrig lyckats med det. Jag har sett det den 22 och 24 mars, men inte just den 23, men den här gången gick det vägen. Det var en fågel som sträckte längs Hallandskusten som vi fick se ner i Busör. Och när ejdrarna kommer in och flyger söderut här längs kusten så ser det ju lite märkligt ut i Halland att de just sträcker söderut. Men då kunde vi ju följa den här ända från Falkenberg ner till Halmstad, och den sågs väl förmodligen i Laholmstrakten någonstans också. Så det var riktigt kul, och jag lyckades få lite film på den här också som jag alltid har velat ha just i Busör också.
Talar ryktet sant att du stod där i bara pyjamasen och tittade på den här praktejden med morgonkaffet i handen och en liten tårtbit i den andra näven?
Det kunde ju ha varit så, men jag hade sån tur att när larmet kom, jag hade väl kanske varit ute annars på morgonen, men eftersom jag fyllde år så serverades jag frukost på sängen av min kära sambo, och då satt jag och inmundigade den här, och när jag hade tagit sista klunken kaffe så kom larmet då på den här praktejden från Morupstånger. Då inser ju jag att nu bor ju vi i Getinge, och det är ju ungefär bara 10 minuter från Busör, så det är ju inga problem att sätta sig och köra dit. Och jag trodde ju att jag hade ganska bråttom, men när jag väl var framme vid bodarna så det var ju lite annat folk där, några kompisar. Då fick jag ju ändå vänta i en hel kvart innan den kom. Så det kändes ju som att det aldrig var några problem.
Stod du där i pyjamas eller hade du fått på dig kläder?
Jag hade fått på mig kläder. Jag var riktigt varm och god efteråt. Så, och sen hade vi ju lite fest här med massa skådarkompisar på under dagen och kvällen. Så det var ju riktigt trevligt.
Så det var, kan man säga, guldet till gullet?
Ja, det får man väl ändå säga.
Kärt barn har ju många namn, och det gäller ju både Praktejder och Kristoffer Gullander.
Precis, alltså. Eller något. Ja.
Ja, då har du fått in Praktejder i år. Det är en av de där sakerna som man gärna vill se varje år. Vad står näst på tur? Är det vitnäbbad islom eller vad?
Ja, för att ringtrast är ju en sån där art man gärna hittar eller har på vägen när de ska upp norrut. Sen kan man ju alltid reparera det på hösten. Men nu är det ju förstås vitnäbbad islom som står på tur. Det får man väl ändå medge. Så det får vi väl hoppas på nu i dagarna här som kommer.
Det var ju en ganska spännande rapport vi fick via nätet här förleden. Att det var ju några som hade varit uppe och flugit över Kattegat med ett flygplan för att räkna sjöfåglar i något projekt. Och de hade ju sett flera stycken islomar, förmodligen både svartnäbbare och vitnäbbare på den danska sidan av Kattegat.
Ja, precis. Och där verkar man ju ha kört ut olika turer genom åren där man har sett både svartnäbbade och vitnäbbade islomar. Emil Lundahl som var ute och flög och inventerade fåglar skriver så här: jag hade förmånen att flyga över Ålborg bukt utanför Anholt igår den 18 april åt Århus universitet. Det är här som man på senare år har upptäckt att islomar rastar under vårarna, cirka 20 av vardera art. Vi hade hela 6 stycken islomar i sommardräkt. Jag såg 3 från min sida av planet, där en var en helt utfärgad vitnäbbad islom med lysande näbb. En andra lutade åt vitnäsa, medan den tredje just kom upp på ytan med en fisk i näbben, så det var svårt att avgöra näbbfärg. Så här många islomar har de aldrig sett från flyg tidigare, så frågan är om detta var en ren tillfällighet eller att det finns chans på ovanligt många islomar på västkusten i vår. Om det nu är dessa bland annat som snurrar i Laholmsbukten, kan man ju fråga sig.
Jag vet att man på senare år har sett en hel del svartnäbbade islomar som har kommit inifrån Kattegat och sträckt ut mot nordväst vid Skagen. Alltså att de kanske kommer från Grönland eller Island och flyger ner till Kattegat och övervintrar där på vintern.
Men om vi tänker oss Anholt, då kommer ju inte de här fåglarna egentligen in vid Varberg, utan då borde de komma in längre ner mot Falkenberg och Morupstånge, eller?
Svårt att säga, men man kan ju tänka sig att de kanske flyger i riktning mot sitt mål från början över havet. Och då flyger de väl i nordostlig riktning skulle jag kunna tro. Då kanske de kommer in mot ungefär vid Getterön. Och sen när de når kusten där så svänger de väl söderut, för att på något vis så verkar de ju instinktivt veta att det är väldigt mycket land framför dem om de ska flyga in där.
Ja.
Men sen så då, om det nu är som vi tror, alltså att de flyger längs med Hallandskusten ner till Laholmsbukten, så de iakttagelser vi har gjort där, de pekar ju mot att just de vitnäbbade islommarna flyger kortaste vägen över land mot hav, alltså i sydostlig riktning från Laholmsbukten till Hanöbukten. Det gör ju inte smålommarna, utan smålommarna flyger i rakt östlig riktning från Mellbystrand i Laholmsbukten, och de kommer förmodligen ut över Östersjön på väldigt hög höjd troligtvis i höjd med norra Öland. Och sen drar de ut över Östersjön och går nog ner på havet ganska långt från land. Skulle jag tänka mig.
Och sen ska de kanske ända in över Finska viken.
Ja, och vidare in över Ryssland och till tundrasjöar eller skogssjöar någonstans. Vi har gjort jämförelse av räkningar i Laholmsbukten med de stora lomdagarna på Utlängan i Blekinge. Och det finns liksom ingen överensstämmelse där. De dagar då vi har haft väldigt mycket fåglar i Mellbystrand som har sträckt in, då har de oftast inte haft särskilt mycket vid Utlängan. Däremot så vet vi nu också att det sträcker ju en hel del lomma tvärs över södra Jylland. Så att nere jag är inte så långt ifrån Rödbyhamn, där man åker färja över till Tyskland. Där har man ju nu på senare år räknat åtskilliga hundra, framförallt smålomma, som kommer västerifrån och sträcker österut. Och det är väl förmodligen de som ses i Blekinge sen.
Ja, och ibland ser de ju också vitnäbbade islommar som vi har sett i Mellbystrand, ser de ju på Utlängan.
Ja, men det har väl att göra med att de orienterar över land till närmaste vatten. Medan jag tror att smålommarna följer någon urgammal flyttningsrutt som har funnits under långa tider.
Ja.
Kanske sen senaste istiden till och med, eller slutet på senaste istiden.
Ja, det är häftigt, det är respektingivande. Ja. Men en annan grej är ju, som har varit aktuell hemma hos oss eller i våra marker nu, är ju att vi har haft en vit stork som har varit sändarförsedd. Och hon kommer från Danmark och heter Birgit, och hon har ju tillbringat mycket tid i Getinge, dit vi har flyttat nu då. Och det är ju flera här i Getinge som engagerat sig i den här storken. Ja. Det var någon kassörska som körde två varv i rondellen för att titta på Birgit och sådär. Sen har jag ju en massa skolbarn då i Varberg nu när jag ringmärker fåglar i ett projekt med femteklassare. Och det är ju många av deras lärare som har laddat ner en app som heter Animal Tracker då, där man kan följa olika fåglar, hur de flyger och vart de kommer ifrån och sådär. Olika sådana spännande projekt, och det leder ju verkligen till ett naturintresse på något sätt, känns det som.
Ja, på tal om sådana här märkta fåglar, så vi hade ju en gammal svarthuvad mås på Trönningängar i slutet på mars månad.
Ja, den har man ju undrat lite över.
Ja, den var ju färgmärkt och hade ju också någon form av sändare, eller om det var någon ljuslogg som man kunde skymta vid vissa tillfällen att det satt någonting på den. Men dess färgmärkning visade ju att den var ju märkt i Blekinge.
Som vuxen till och med, va?
Ja, jag skulle tro det i alla fall. Och det är ju på den enda något sån här stabila häckningsplatsen vi har haft i Sverige för svarthuvad mås i västra Blekinge.
Ja, utanför Sölvesborg.
Ja. Och nu så har vi, på tal om svarthuvad mås, så har vi ju en ungfågel, en fjolårsfågel på samma plats på Trönningängar, som hävdar revir och går där och moska upp sig och försöka sätta sig i respekt hos skattmåsarna.
Ja, en fågel som kanske inte ens är ett år gammal om man tänker månadsmässigt. Kanske inte kommer lyckas häcka där. Ja, först måste den ju hitta en partner. Men...
Ja, den är ju säkert inte könsmogen, men den håller på och spelar på med samma rörelsemönster som en gammal svarthuvad mås har.
Ja, men då vet man ju att det är en hane i alla fall, egentligen.
Ja, det bör ju vara en hane då, alltså, så att den beter sig på samma sätt. Den slänger liksom upp huvudet och nästan bak över ryggen och har en massa hyss för sig, kan man väl säga.
Mm.
Men jag tänker på det här med storslagna upplevelser. Du har ju varit med vid något tillfälle när det har passerat väldigt, väldigt mycket tärnor nere i Laholmsbukten. Och det är ju också en häftig sak med det här när det flimrar över havet hela tiden.
Nej, tiden går ju väldigt fort. Man står och skådar i kanske 8-10 timmar och så känns det som att man har stått där i en halvtimme och upplevt allt det här. Det är som att man tappar tid och rum på något sätt. Man är ju med om någonting som är ohanterbart på något sätt. Det är ju så vackert och häftigt på samma gång med de här mängderna med fåglar samtidigt. Och det är ju inte varje år eller ens vår det händer. Så det gäller ju verkligen att pricka tillfället.
Ja, det ska ju tydligen till rätt speciella väderförhållanden för att det ska bli sådana där jättekoncentrationer av tärnor. Mm. Och det är ju egentligen ganska lustigt med tärnorna att de flyger längs Hallandskusten söderut som de flesta andra sjöfåglar på våren. Men allihopa, i stort sett allihopa, när de väl kommer ner till Laholmsbukten så drar de in över land.
Mm.
Och då verkar de inte vara ett dugg rädda för land. De stiger direkt upp och bara försvinner in mot öster eller nordost.
Nej, det är verkligen ett skådespel.
Hur många tärnor var det ni såg den här gången när det var så?
Jag tror att vi fick det också bekräftat längre söderut till Laholmsbukten där de nog hade ännu fler i Mellbystrand. Men vi stod ju uppe i Påarp och det är ju
norra delen av Laholmsbukten.
Precis. Och där hade vi ju 14 000 tärnor och det var ju mestadels silvertärnor då tyckte vi som flög förbi i många olika led både nära och långt ut och mellan långt ut. Så det var en sån där extremdag i slutet av april månad. Så det hoppas man ju få uppleva igen.
Och på tal om såna här extrema saker så kan jag inte låta bli att nämna att just idag så läste jag i Dansk Ornitologisk Förenings tidning om den här Laisan albatrossen som är världens just nu äldsta kända fågel i frihet alltså.
Mm.
Det finns säkert en och annan kakadu eller annan som sitter i fångenskap och som är äldre. Men hon är ju minst 73 år gammal.
Det är som du då.
Ja, precis. Ja, jag har inte fyllt 73 än, nej, men jag är ju på väg där då.
Ja.
Men hon har lagt ägg i år igen.
Ja.
Och hon är ju tydligen fortfarande fertil, denna fågel. Hon ringmärktes 1956 som adult, vilket innebär att hon då var minst 5 år gammal.
Mm.
Så hon är minst 73 år nu. Det är väldigt häftigt alltså.
Ja, det är ju så mångbottnat med albatrosser med, det blir så stort.
Ja. Jag nämnde ju tidigare att jag har läst i Dansk Ornitologisk Förenings populära tidskrift idag om den här albatrosszonen som kallas för Wisdom. Det står en annan notis där som var rätt intressant och det är att man har följt medelhavsliror som häckar runt de baleariska öarna, alltså runt Mallorca och Menorca. Man har följt dem med ljusloggar under ganska många år och det har visat sig att de här medelhavslirorna, de har anpassat sig efter klimatförändringarna. När man började följa dem, då flög de ut under icke-häckningstid ut i Atlanten och upp mot brittiska öarna. Och sen, ju längre tiden har gått, år för år, så har de liksom förskjutit sitt vinter eller område då där de rör sig längre och längre norrut. Och tidigare har man ju trott att fåglar som en gång har flugit till ett övervintringsområde, de återvänder dit till samma ställe i stort sett varje år. Medan här verkar det som att de har kunnat anpassa sig efter det att förhållandena har förändrats. Och det är ju lite löftesrikt med tanke på att omvärlden förändras i så snabb takt nu med tanke på klimatförändringarna.
Ja, har det haft mycket med födan att göra? Att de har
förflyttats? Det måste ju ha med födan att göra. Alltså att den föda de är ute efter, den finns längre norrut idag än vad de gjorde för 10 år sedan.
Mm.
Så de har fått anpassa sig till det. Och det står en annan intressant notis också. Det är att I Storbritannien så kommer man nu att förbjuda industrifiske efter tobis. Det är alltså åtskilliga tusen, för att inte säga hundratusentals ton tobis som har fiskats upp för industrifiske i Nordsjön och andra vatten runt brittiska öarna. Och det är väl kanske den viktigaste orsaken till att det går så dåligt för många sjöfåglar runt brittiska öarna. Att haven har dammsugits av de här stora flottorna som då fiskar tobis för att göra det till kycklingfoder eller till norska laxodlingar eller vad det nu är man använder det till.
Ja.
Och det är ju också en positiv sak att vi kanske ser en liten ljusning nu.
Att det kan gå bättre för havsfåglarna.
Ja. När inte haven blir dammsugna på fisk alltså.
Men jag tycker att en art som det verkar gå oerhört bra för, som i och för sig inte lever på fisk, men det verkar ju vara sjöorre. Det finns ju hur mycket som helst. Ja. Alltså, det var ju en morgon nu längs Hallandskusten när det sträckte en bit över 10 000 en morgon. Och det är ju så häftigt att följa dem här när de kommer i strandlinjen. Och jag hade eventuellt en sån här amerikansk sjöorre i en flock nu som sträckte förbi, men jag fick in den lite för sent i tubkikaren. Och jag var ensam i Bosör den morgonen, och det sträckte ju en hel del bläsänder och massor med krickor och så den morgonen med. Så det är sån här, man kommer i konflikt, va? Man vet inte riktigt vad man ska göra. Man vill räkna fåglarna, men man vill också titta på dem, men så blir det ändå att man räknar dem och så missar man massa fåglar för att man står själv.
Du brottas med dig själv där ute på udden.
Jag brottades med mig själv. Jag la mig på marken och brottades med mig själv.
Vem vann?
Ja, det var mitt alter ego.
Ja.
Nej, ja, det blir ju ändå att man räknar dem för att man tycker det är så kul.
Var det eller räknaren som vann?
Det var nog räknaren som vann, men det var ju en sån där måndag när ingen annan kunde skåda när jag var ledig. Och då kom det ju en sån här bra dag, för fåglarna har ju inte koll på veckodagar riktigt, tydligen.
Sjöarna är ju lite speciella också, för att de, precis som andra sjöfåglar som vi har pratat om, flyger söderut längs Hallandskusten när det är ljust.
Mm.
Men när det är mörkt så är de inte ett dugg rädda för att flyga över land. Då drar de ju in över land, och det, var man än är i Halland en natt, när det är något sådana här bra förhållande, så hör man ju sjöorrar.
Ja, nu ska vi lägga på lite sjöorreläten här. Det är fredagen den 26 april 2024. Jag har kommit hem från jobbet. Vi lagar till en middag med ugnsbakade rödbetor och fetaostkräm, ugnstekt sparris och stekt bacon. Till det dricker vi ett österrikiskt spritsigt vin. Det har varit lite kylslaget, så vi värmer upp bastun. Strax innan vi ska gå in i värmen kommer larmet om Sveriges andra fynd av dvärgskarv vid Hörte våtmark i Skurups kommun i Skåne. Det är en cyklande schweizare som fotograferat den genom handkikaren. Jag lägger ifrån mig mobilen, går in i bastun och glömmer bort tid och rum för en stund. I en bastu tvättar man inte bara sig själv, utan själen också, som någon sa. Det ligger något i det. Vi kastar vatten på aggregatet och temperaturen tar sig en bit över 70 grader. När jag kommer ut från bastun har jag 3 missade samtal. Jag förstår att det handlar om att åka till dvärgskarven och ringer upp för att mötas av informationen att bilen som ska rulla ner är full. Jag hade ju inte svarat och tänker för mig själv att det nästan är bra som det är ändå, och läser om Sveriges andra fynd av denna unika fågel som först kom upp på sidan Global Rare Bird Alert på Facebook. Lokala skådare som har nära till våtmarken åker dit och får se den ta nattkvist. Jag lägger mig på sängen och sluter ögonen en stund efter en arbetsvecka full av femteklassare och ringmärkning på Jätterön. Precis när jag håller på att slumra till ringer mobilen på nytt. Men först tar vi historiken kring det första fyndet av dvärgskarv i Sverige.
Somrarna i östra Småland brukar vara varma. Jag är uppväxt i Hultsfred som bara ligger en mil från Sveriges varmaste plats, Målilla. Där det en gång var rekordvarmt med 38 grader i juni 1947. Det var därför högst troligt en varm julidag som landets första fynd av dvärgskarv sköts i Ljungbyholm sydväst om Kalmar 1913. Ulf Bergström skrev i Vår fågelvärld årgång 5, nummer 4, 1946. Nyligen erfor jag att ett exemplar även av den tredje arten i Europa, dvärgskarven, en gång skjutits här i landet och fortfarande fanns i behåll. Jag vände mig till vederbörande och fick bekräftat att så var fallet. Konservator Valfrid Hullgren, Ljungbyholm, som själv hade skjutit och konserverat fågeln, omtalar att den sköts i början av juli 1913 i Ljungbyholm, där den satt högt i en ek 400-500 meter från Ljungbyåns utlopp i Kalmarsund, cirka en mil sydväst om Kalmar. Fågeln var ensam och visade sig ej skygg. Den hade dessförinnan varit synlig några dagar vid ån. Konservator Hullgren har varit nog vänlig att skicka fågeln för granskning och att nu skänka den till Naturhistoriska riksmuseet. Exemplaret är en gammal hane. Bilden visar vad som karaktäriserar den vid jämförelse med de större arterna, nämligen den proportionsvis långa stjärten och korta näbben, 30 mm. Därjämte gör den fullt skäl för sitt namn. Vinglängden utgör blott 300 mm. Till storleken motsvarar den en av våra mindre änder. Som gengåva till Hullgren lämnade museet en oljemålning av dvärgskarven. Men natten mellan den 3 och 4 februari 1961 brann mangårdsbyggnaden ner till grunden på Lilla Binga. Valfrid blev innebränd tillsammans med en av landets större naturaliesamlingar, inklusive oljemålningen av dvärgskarven. Så, åter till den ringande mobilen. Det är Mikael Nord som svarar i den andra änden. Han undrar om jag vill följa med och titta på dvärgskarven i Hörte våtmark. Vi kommer överens om att jag blir upphämtad klockan 02.30 på natten. Mikael Nord och David Andersson hämtar upp mig. Sedan hämtar vi även upp Jan Sandberg i Skedala utanför Halmstad. Vi svänger ut på E6-ans östra påfart mot Malmö klockan 03.01. Det blir en dimmig färd ner mot Hörte hamn där vi parkerar klockan 05.00. Vi tar med oss tubkikare och kameror och börjar gå den cirka 800 meter långa promenaden mot våtmarkens västra del där dvärgskarven har övernattat i ett träd. Det sitter även massor av storskarvar i träden omkring den eftersom det är en skarvkoloni där. Vi tar oss över en svinhal stätta med livet lite halvt som insats med alla tunga prylar. När vi närmar oss brottsplatsen märker vi hur allt fler skarvar lyfter och flyger ut mot havet som ligger strax intill. Omedvetet tar vi allt raskare steg. Men när jag ser folkmassan på cirka 100 personer bestämmer jag mig för att stanna upp och filma stämningen på platsen. Det är dimmigt och påminner om en kuliss från filmserien Sagan om ringen. Det är lite döda träsken över det hela på något vis. Jag slår igång videofunktionen på mobilen och filmar folket, omgivningen och David när han går förbi mig. Sedan fortsätter jag gå efter honom med mobilkameran fortsatt i inspelningsläge. Vi tar några steg till och ser hur alla skådare tittar upp. Klockan är nu 05.14. Jag kan se tiden på videon jag har spelat in. Någon säger, den flyger där. David tittar upp, kollar i handkikaren och påkallar min uppmärksamhet. Jag gör snabbt detsamma och får in dvärgskarven som nästan påminner om en sothöna när den flyger mot sydväst med ett par storskarvar som är en bit bort från den. Samtidigt är mobilen fortfarande igång och cirka 15 sekunder senare är allt över. Vi bara tittar på varandra och inser det smått osannolika flytet vi precis haft. Vad är oddsen? Skådare efter skådare anländer efter oss som missar dvärgskalven precis. Många trodde nog att den skulle sitta och jäsa lite längre i våtmarken. Ett larm om en möjlig dvärgskalv kommer från Smygedungen i Smygehuk 20 minuter senare. Och jag ringer till Emil Lundahl som är på väg till Nabben för att se att han har koll på att den möjligen har setts där. Det har han och vi konstaterar att den mycket väl skulle kunna flyga till Nabben på Falsterbonäset. Resten är historia. Här kommer svar på tal i samtalet med Emil som ringde i stundens hetta från Falsterbo och berättade att han såg den. Ett minne för livet. Lyssna och njut.
Ser du dvärgskalven på Nabben?
Ja, jag ser det. Ja, den kommer. Jag bara vänder mig om. Det kommer en flock på 30 skarvar. Och i täten kommer en pytteliten.
Jävlar.
Den är tuben nu. Den flyger ut över målkläppen längst till höger i en flock.
Helvete.
Jag har märkt i samma bild där.
Så häftigt, Emil.
Ja, shit. Det var helt... Vad sjukt.
Hade den landat?
Ja, och rätt över. Ja.
Så den drar liksom... Är du själv där, eller?
Låt han kolla på den.
Ja, helt själv. Den. Ja. De börjar så här, ja.
Men filma för fan.
Ja, jag har
fotat. Vi snackade ju om det nyss att den kan komma där ju.
Ja.
Nej, grattis. Det kommer bli en extrem näset blocker.
Men ser du den fortfarande?
Jag har den i tuben, den går ner över målklätten.
Kram på dig, gubben. Grattis.
Några dagar senare står jag vid sträcklokalen Busör och får se tusentals tärnor sträcka förbi. Det blir dessutom rekord på svärtor med över 6500. Och som kronan på verket har jag turen att hitta en vitnackad svärta som flyttar förbi med sjöorrar. Vi jublar och maj har inte ens börjat. Hur ska detta sluta?
Ja, det är ju 2024 och i år är det ju faktiskt sommar-OS. Men det är också så att EM i måsskrik är avgjort och guldet gick till 9-åriga Cooper Wallace från Storbritannien. Vi vill väcka sympati för måsar som är viktiga för våra kuster men ses som små havsrottor, säger jurymedlemmen och marinbiologen Jan Sayes till BBC. Ja, det här var ju riktigt häftigt att se det där klippet och han säger ju att spindelmannen blev ju biten av en spindel och han blev biten av en trut då, eller mås. Så därför härmar han måsar. Han var ju riktigt duktig.
Ja, var hittar man detta någonstans?
Ja, det finns ju på SVT. Man får väl söka på måspojken på Google där att han har vunnit mästerskapet i fågelskrik. Och det var ju riktigt underhållande att se på alla de här fågelskriken. Och att det på något sätt då kanske... ska skapa mer intresse för måsar och trutar, att det liksom är roligt då.
Det skulle jag gärna vilja skriva under på, att vi måste göra dem lite populärare. För nu har vi kommit in i den tiden då min telefon går varm och mailboxen blir full av folk som retar sig på måsar. Vi har ju fått en ganska omfattande etablering av fiskmåsar inne i Halmstad centrum. Det finns inga fiskmåsar som häckar längs kusten längre. Där är de boträngda av människor. Så de har flyttat in på taken. Mm. Och så kommer det, speciellt tidigt på morgonen, så kommer det gråtrutar in och ska väl plundra fiskmåsbon. Och då går ju alla fiskmåsarna upp och motar bort den här gråtruten. Och då låter det mycket. Och då vill folk sova med fönstret öppet tidigt på morgonen. Och det går ju inte.
Men jag tänker att om man bor inne i stan så är man väl van vid höga ljud med olika saker. Människor som skriker är mer okej än fåglar då, eller?
Ja, på något vis så verkar vi ha, eller många människor verkar ha en högre tolerans för motorljud och musik och andra mänskliga ljud än för just fåglar. För det är ju fiskmåsar och även här väldigt mycket råkor som man retar sig på.
Ja.
De är ganska högljudda, men det är under en relativt kort tid alltså.
Bland folk som spelar in mycket fågeläten så har jag ju hört att gråhäger och fylleskrik är väldigt likt i alla fall. Så vi får väl göra jämförande sonogram på dem och se.
Ja, ja.
Vi får ha ett sånt där quiz. Är det här ett fylleskrik eller är det en gråhäger?
Ja, jo då. Nu, vi måste ju titta lite framåt också. Nu händer det ju förhoppningsvis väldigt mycket när värmen kommer.
Mm.
Och vi pratade om att en sån där drömfågel att se varje vår är ju vitnävade islom. Men vad finns det mer?
Ja, men det finns ju naturligtvis tättingar, alltså småfåglar som man kan hitta som är oerhört spännande. Det hade ju till exempel varit jättekul att se en moltonisångare eller någonting som hoppar fram i ett buskage eller en vitstrupig näktergal som helt plötsligt börjar sjunga i något snår. Man vet ju aldrig vad som händer i maj månad.
Nej, och sen har vi ju de här fåglarna som har etablerat sig i Sverige på sen tid. Framförallt här längs västkusten. Jag tänker på svarthockad buskvätta har vi haft nu i ett antal år. Och nu de allra senaste åren har vi också fått en etablering av vitstjärnig blåhake.
Mm.
Och vi har ju tyckt lite grann att det har varit konstigt att de här vitstjärniga blåhakarna finns i längs skånska västkusten. Och de finns längs Hallandskusten från Falkenberg och norrut. Men just här i södra Halland har de nästan lyst med sin frånvaro.
Mm.
Men nu i år så har vi åtminstone två stycken revirhävdande hannar som sitter och sjunger. Och det är ju kul, för det är ju en väldigt speciell och rolig fågel. Alltså, det tillhör ju samma art som fjällens blåhake. Men de har ju en annan flyttningsriktning, de har en annan fenologi.
Ja, och på tal om fenologi så anlände ju den första vitstjärniga blåhaken till Sverige redan i år den 21 mars nere vid Löddesnäs i Lomma, och sen så kom det ju då till Hjälms våtmark i Kungsbacka 23 mars och så var det på Jätterön 25 mars. Och de här fåglarna kommer ju alltså mer än en månad före de här rödstjärniga blåhakarna som ska upp till fjällen.
Men de rödstjärniga har varit borta i Indien under vintern, medan de här vitstjärniga har ju varit nere i kanske nordvästra Afrika eller sydvästra Europa på vintern.
Men det är ju kul att kunna få smaka på två olika blåhakar på flyttningen. En som stannar kvar och en som drar vidare. Jag har haft tur, det har jag säkert sagt någon gång innan, att en gång när det fanns lite fina fågelområden i Halmstad hamnutfyllnad och se både vitstjärnig och rödstjärnig samtidigt. Och det var ju en sån här överlappstid när den rödstjärniga var på väg norrut och de vitstjärniga hade stannat kvar för att häcka då.
Mm. Och det kan vi ju säga, eftersom det säkert är många av våra lyssnare som har varit i Halmstad hamnutfyllnad genom åren och tittat på olika fåglar, att det här området är, ja, det finns ju kvar, men inte som fågelområde, det är helt exploaterat nu.
Ja, det är helt igenfyllt och i princip all vass är ju borttagen, men det kanske blir en period när hamnen kan vara lite intressant om de börjar muddra där och bygger ut hamnen, eller vad tror du?
Vi får väl se. När man gjorde den här stora utfyllnaden på 1970-talet, då trodde man ju att exploateringen skulle ske inom en period på 5-10 år. Men det har ju gått 50 år och det är inte färdigexploaterat än. Va?
Nej.
Så att sista året är kanske inte sagt. Det kan bli några fina ruderatområden där med lite ogräsmarker och diverse fåglar också. Det
säkert
får vi se, men som det ser ut nu så ser det inte roligt ut för en fågelskådare. Men vi har ju andra områden.
Ja, och på tal om vass så har ju jag pratat lite med Dennis Hasselqvist som har forskat på trastsångare i över 40 års tid, och han kan allt om trastsångare, kan man väl säga. Nu sitter vi och tittar ut över ett vårfint Jätteröns naturreservat. Det är den 20 april 2024, och Dennis Hasselqvist som är professor vid Lunds universitet har varit här och berättat om trastsångarens liv och leverne. Vad är det som gör att du fascineras så mycket över trastsångaren?
Ja, det kan man ju fundera på. Så vi började ju, min kompis Staffan Bensjö och jag, vi började ju en gång i tiden en studie. Vi skulle helt enkelt färgringmärka trastsångarna i Kvismarn. De var ovanliga där och vi ville bara se om de kom tillbaks år efter år. Och då började vi med det, och sen så tyckte vi det var väldigt spännande med de här. De hade ett speciellt parningssystem, visade det sig. De är då socialt polygyna, en hane kan bilda par med flera honor samtidigt. Har de samtidigt i sitt revir, annars är ju de flesta småfåglar, över 90% av alla småfåglar är socialt monogama, en hane, en hona. Men de här kunde då få flera honor. Och hur kunde honorna gå med på det? Och hur lyckades hannarna få större framgång? Det blev sedermera våra doktorandprojekt när vi blev doktorander.
Och det låter som att du har hållit på med det här väldigt länge ändå.
Ja, jag har ju inte slutat ännu. Det är 40 år senare sedan vi började. Eller mer än 40 år. Och jag jobbar ju egentligen ännu mer med dem idag. Nu får jag till och med vara i fält många veckor. Barnen har växt upp och så.
Ja visst, och just här i Halland är ju inte trastsångaren en särskilt vanlig fågel. Man ser den ju mest rastande vår som höst. Knappt kanske årliga fynd på vissa platser. Men jag fascineras alltid över att det är en så stor sångare jämfört med de här rörsångarna och sävsångarna man ser. Och sången är så kraftfull. Det är ju en ovanligt stor sångare.
Ja, det är en ovanligt stor sångare. Det är ju den största vi har här uppe i norr. Den är ju 3 gånger större än sin närsläkting rörsångaren till exempel. Så en trastsångare väger över 30 gram och en rörsångare ungefär 10-11. Och det upptäckte vi ganska snart. Den har en annan nisch som vi ekologer kallar uppdelningen av hur man lever sitt liv och hur man söker sin föda. Så rörsångarna, de tar ju små fjädermygg, små myggor liksom. Det är deras huvudföda. Trassångaren tar de stora vatteninsekterna. Det är trollsländer, är absoluta favoriten, både larver och vuxna flygande individer. Flixländer, vattenspindlar, små grodor, stora dykarbaggslarver och sådana saker. Det är favoriten och framförallt när de ska mata ungarna. Så det innebär alltså att en småfågel som en blåmes måste komma flyga 30 gånger per timme när den ska mata sina ungar. En trassångare räcker om den flyger 6-7 gånger per timme. Mm. För den tar så stora byten.
Ja. Men hur ser trastsångarens familjeliv ut? Kan den ha flera honor eller kan den hona ha flera hannar? Eller lägger de flera kullar eller hur ska man uttrycka det?
Ja, precis. Upp i Sverige det är det nordvästligaste hörnet av deras utbredning. Och här är ju säsongen relativt kort. Så här är det normalt så att de lägger ingen äkta andra kull. Vissa år gör de det, men allt som oftast gör de inte det. Det hinner de liksom inte riktigt med. Däremot kan de ju då få prediderade bon och sen göra nya bon. Och det kan hända flera gånger under en säsong. För det är ju mycket predation på de här arterna som då har frilevande bon, eller friliggande bon. När man började gå ut i vassen och leta efter bona. Först, det gjorde man liksom inte i Kvismaren där. Det är ju en fågelstation. Man tänker sig att folk är ute i vassen och går och letar efter saker. Nej. Det var inte något man egentligen gjorde, men vi började då, ett par vadarbyxor fanns det, så Staffan fick gå ut i vassen, jag fick sitta kvar i båten. Och Staffan traskade in i en vassrugge där vi hade hört en sjungande trassångarhanne, och Staffan hade fått för sig, jag tyckte jag hörde någonting som skulle kunna vara en hona, det borde finnas ett bo där inne. Så gick han in i vassen och så letade han och så hörde man, åh, jag hittade ett bo här inne, ja vad kul. Mm. Så gick han lite till, nu hittar jag ett till, oj vad, ja det var ju jättespännande, då måste de ju liksom vara polygyna. Och så, nej jag hittade ett till. Så han hittade 3 bon istället för ett i en liten vassrugge, och då förstod vi, oj, det här är någonting ovanligt och unikt. Och det blev grunden till då våra doktorandprojekt.
Håller de sig mest i kanten på vassområdena eller är de mer inne i dem också och bygger bon?
Trassångarna är en utstuderad kantart.
Mm.
Och det var ju också viktigt för oss, för att rörsångarbon är inte lätta att hitta. Vi hittar inte mycket rörsångarbon fast vi går i vassen jämnt varje dag. Mm. Men trassångarbona är mycket lättare att hitta. De flesta bon ligger bara en halv meter, en meter in från kanten. Och de gillar att sitta i kanten. Det är kantzoner de behöver. Därför att där är det mycket mer insekter. Framförallt de här stora insekterna. De trollsländer, flixländer till exempel. Där larverna lever ute i det öppna vattnet. Men när de ska kläcka så går de in till kanten och klättrar upp på fast vegetation. I det här fallet vass. Och då får du väldigt mycket insekter precis i vasskanten. Men när du är mitt inne i vassen, där är det väldigt lite insekter. Det är en enahanda miljö. Det är som har varit fält med säd. Mm. Där finns inte så mycket.
Nej. Jag tänker också på trastsångarens sång ibland. När man hör sådana här hannar som sjunger väldigt kraftfullt men ändå långsamt. Har de en del hannar nytta av sin sång, att de konkurrerar ut andra hannar med hjälp av att de kanske till exempel sjunger högre eller mer kraftfullt?
Ja, alltså sången hos trassångare är ju speciellt. De är ju extrema med sin sång. Den är ju oerhört ljudlig. I vindstilla förhållanden kan man höra den på 800 meter. Under normala förhållanden så hör man den väl på 400-500 meter. Det innebär att hannarna hör varann. De har ju revir som kanske är 50-150 meter stora. Och de markerar sina revir med sången. Men framförallt har vi upptäckt att den här sången man förknippar med trastsångaren, det vi kallar långsången, det sjunger de dygnets alla ljusa timmar. Och det vill säga i krisman 21 timmar om dygnet när de är oparade. När de vill locka till sin hona, då sjunger de det här hela tiden. Inte bara på morgon. Mm. Hela mitt på dagen och långt in på kvällen.
De måste ju äta någon gång.
Ja, det gör de ju genom att ibland dyka ner och ta lite. Och lite på eftermiddagen så har de lite korta perioder då de snappar lite föda. Men de förbrukar mycket energi och de har lagrat på sig för att de ska kunna sjunga så här jätteintensivt. Sen när de då får en hona, då byter de helt sång. Då sjunger de vad vi kallar kortsång. Väldigt mera lågmält. Bara lite karakarakrik.
Mm.
Och så är det ganska långa pauser. De följer honan lågt i vassen. Då kan de käka. Men det gör de bara 5 dagar när honan bygger boet. Och då följer han en honan, men han bygger inte själv boet.
Det låter som att du har studerat det här så hårt att du knappt har hunnit äta och dricka själv.
Nej, det är många timmar i fält det här. Ja. Otroligt många timmar i fält. För de kommer ju här runt 1 maj, kommer de första hannarna. Och sen anländer då hannar över en väldigt lång period. Det är också en sak som man inte kanske förstår när man bara titta på fåglar ute i naturen. Man är ju väldigt benägen att se att första svarthättan kom nu. Oj, oj, oj. Och sen kom, nu är svarthättan vanlig 5 dagar senare kanske. Men man tänker inte på att det anländer svarthättor ytterligare flera veckor som ska häcka.
Nej, det är sant.
Och rörsångare till exempel som ju kommer tidigt, de kommer mitten på april de första. Men de sista rörsångarna som fångas på Ottenby till exempel på en säsong, de kommer runt 10 juni. På
de kanske ska häcka någon helt annanstans dessutom.
Någonstans, ja. De häckar inte på Ottenby, det finns ingen som häckar där.
Nej, exakt.
Utan de vet hur till och med flyttare. Ja. Och samma sak med trassångarna, att de äldsta hannarna kommer först, sen kommer de mellan gamla hannarna och de yngsta hannarna kommer senare. Och sen kommer det till och med en svans långt in på sommaren som aldrig sjunger. Och som bara är runt där.
Det är ju jätteintressant.
Och kanske kommer ett annat år istället.
Ja, det är ju väldigt intressant. Och då pratar vi ju redan om flyttning här. Och du har ju kunnat ta reda på en hel del när det kommer till trastsångarens flyttning. Hur den rör sig och vart den stannar och flyghöjder med mera. Skulle du vilja berätta lite om det?
Ja, det var ju det som vi ville jobba med en gång i tiden, Staffan och jag. Vi ville ju bli flyttfågelforskare, så blev vi då häckfågelforskare istället. Men nu på senare år här, de sista 15 åren, så har jag lite som ett hobbyprojekt då vi har satt igång och gör mycket studier på flyttning på de här trassångarna, samtidigt som jag fortsatt att studera andra frågeställningar. Och det har vi gjort tack vare att eftersom trassångarna är så stora, de väger över 30 gram, då kan man sätta såna här små loggar på dem som väger runt 1 gram utan problem. Medan då för att sätta det på en rörsångare eller en lövsångare fick man vänta i ytterligare 10 år innan de kom ner i 0,4 grams storleken. Så vi har gjort en massa studier på flyttning på trassångare med olika typer av loggrar som då utvecklas och blir bättre och bättre och ger mer information. Så vi vet extremt mycket om det som var drömmen på 80-talet, att vi skulle studera våra svenska flyttfåglar när de flyttade till Afrika och var de övervintrar, hur det här gick till. Det kan vi göra idag. Och nu börjar det bli på en nivå som man aldrig kunnat ana. Så där dels verkar det som att de är jätteortstrogna till sina svenska häckningsplatser. Det visste vi ju tidigt i Kvisma. 50% av fjolårets häckare kommer tillbaka nästa år. 12-15% av de ungar som föds i bona i Kvismaren. Vi hittar alla bon, märker alla ungar. De kommer tillbaks och häckar senare i livet i Kvismaren igen. Mm. Så väldigt stor ortstrohet. Men sen kunde vi då visa att även de har stor ortstrohet, eller i varje fall lokala området, även till sin vinterplats i, och till och med förmodligen ibland rastningsplatser också kan de vara trogna. Mm. I en utsträckning som är fascinerande när man tänker hur kan de hitta den här platsen. Ett exempel med en hanne som vi har följde 4 säsonger på raken med logra. Och han gör en väldigt märklig flyttning, för att normalt brukar de trassångarna från Kvisman, de brukar flytta öster om Alperna och rätt så relativt rakt söderut ner hamnar någonstans runt Nigeria eller så. Men egentligen är det ganska brett område. Men det vanligaste är en sån flyttning. Den här hannen, han drar alltså mer västerut. Så han går öster om Alperna. Men sen sneddar han ner mot sydväst. Och har någon rastplats där han då lagar på sig fett inför den långa flyttningen över Medelhavet och Sahara. Där det inte finns någon mat.
Hur länge stannar en trastsångare vid Medelhavet innan den tar skuttet till Afrika?
Minst 2 veckor. Eller 10-20 dagar tar det. Och den tiden tar det för att laga på sig då, den dubblar ju nästan sin vikt med fett. Mm. Mm. Så från att den väger fettfri ungefär 28 gram kanske, så väger de över 50 gram när de drar. Och då kan de då flyga åtminstone 250 mil i en flygning. Och faktiskt mer, men det gör de inte. De tar flyger de riktigt långt, och flyger de 34 timmar. Mm. Men inte mycket mer än så.
Nej, det känns som att man har tagit reda på allting utom vad de tänker i deras hjärnor eller någonting. Nej, men det...
Ja, det kan man också ibland göra när man nu kan så mycket om dem. Jo, men ibland kan man ju... Man får ju ett sjätte sinne för det där. Mm. Inte minst med det här att hitta bona. För de försöker ju lägga bot där ingen kan hitta det. Mm. Och de försöker på alla sätt få det till att vi inte ser var de bygger det. De är inte besedda någon, så att säga. Så där får man ju då, men med erfarenhet så klurar man ju då ut hur en trassångare tänker. Så när jag går ut i vassen nu efter att ha hittat många, många hundra bon, kanske 1000, så går man ut i vassen. Och ni vet, det är inte lätt att gå i vass. Det är som att gå i, det är svårare än en djungel, därför att du tappar väldigt snabbt orienteringsriktning och så. Man måste ha väldigt tydligt för sig att man ska gå raka spår följa det. Och sen när man kommer ut där så kan man, jag kan gå och känna så där, inte här, inte här, inte här. Vänta nu. Nu där. Det är någonting, jag kan inte riktigt säga vad det är, men det är någonting i vassen, i miljön som plötsligen blir det sånt som trassångare gillar. Då brukar man hitta det.
Spännande. Mm. Och sen har ni ju också förstås upptäckt det här med den här väldigt höga höjdflygningen som de gör. Varför gör de den och hur högt kan de flyga?
Ja, så trassångaren är ju en nattflyttande fågel som egentligen alla våra Afrikaflyttande tättingar. De flesta av dem är nattflyttare. Genom Europa så flyttar de bara nätter. Men när de kommer till Medelhavet och när de ska passera den svåraste biten av Sahara, så gör de så att de gör 1 eller 2 eller ibland 3 förlängda flygningar. Så att de fortsätter, de flyger hela natten och sen fortsätter de att flyga in på dagen. Ibland landar de, men ibland fortsätter de att flyga en natt, en dag, en natt. 34 timmar. Och det där var ju spännande. Varför blir de plötsligt så att säga dagflyttare? Ja, man kan ju förstå, det är okänligt. Och vi ser ju, om de landar i öknen så gör de ingenting där. Därför att vi har rörelsedetektorer, så att säga. Vi har accelerometer i våra loggrar. Samma sak som ni har i era mobiltelefoner som gör att den kan känna av steg och rörelse. Samma sak har vi i de här loggrarna. Och då kan vi säga att i öknen så sitter trassångaren. Den föresöker ingenting. Den bara sitter. Då är det kanske bättre att bara flyga över det här eländiga området. Och likadant i Medelhavet kan de ju ändå inte landa. Så hamnar de där ute när dagen kommer, då måste de kanske fortsätta. Hellre än att gå ner på någon liten ö, eller det kanske inte ens finns någon liten ö. Så då gör de här förlängda flyttningarna. Och då fick vi ju då plötsligen trassångare flygande i en situation som de normalt inte flyger i. Så nattflyttande fåglar här, Och då tittade vi på, vi har också då en tryckmätare i de här nya loggrarna som är utvecklade på Lunds universitet av våra skickliga tekniker där. Och då så kunde vi se att trassångarna på natten flyger väldigt högt. Alltså man trodde att flyttfåglar, småfåglar flyger kanske på 1000 meter som högst på natten. Och sen landar de och käkar på dagen. Det var liksom den... Sen börjar man... Man visste att de kunde ibland vara lite högre. Vi upptäckte ju då när vi tittar på i medeltal vad trassångarna gör. Då flyger de i snitt på natten på över 2000 meter faktiskt. Och en del är uppe på 3 och kanske 4000 meter ibland. Så väldigt, väldigt högt mot vad vi trodde. Det börjar bli till och med där inte små flygplan gärna flyger. Och hur det blir med syre och sådana här saker kan man ju fundera lite på. Men det var oväntat i sig. Men vad vi upptäckte då var att när de förlänger flygningen in på dagen, då gjorde de någonting som vi ingen hade en aning om. Då stiger de, och det gör de innan solen går upp, så stiger de som tokingar upp. 3-4 tusen meter.
Oj.
På bara ett par få timmar. Och så när solen riktigt kommer upp, då är de på i snitt 5400 meters höjd. Och där ligger de hela dagen, ända tills solen går ner. Och då dyker de ner till 2000 meter igen. Så 4000 meter ner. Och så fortsätter de att flyga hela natten på runt 2000 meter. Den som har flygit allra högst på dagen flög 6300, kanske till och med 6400 meters höjd. Och det hade väl ingen, tror jag, trott att... Man visste väl att fåglar kunde, åtminstone stora fåglar, kunde gå upp till de höjderna tillfälligt. Men att de skulle ligga där och flyga 8 timmar i sträck.
Nej. Var helt okänt. Och då kommer ju 10 000 kronors frågan, varför gör de det?
Ja, den var ju inte lätt att besvara. Först tänkte man att ja, men det är väl enkelt att besvara. Men alla de hypoteser som man har haft tidigare för att förklara på vilken höjd fåglar flyger, de faller när man ska förklara att det är höjdskillnaden mellan natt och dag. Därför att över 1500 meters höjd så är det ingen skillnad i lufttemperatur mellan natt och dag. Det är ingen skillnad i vindar mellan natt och dag egentligen. Därför att man har ju kommit förbi det som påverkas av jordens uppvärmning och stigande vindar. Så det blir inga dygnsskillnader. Det kan vara så att det är jättebra vindar på 4000 meters höjd, men de är bra både på natt och dag. Så det kan inte förklara den här enorma förändringen i höjd som de gör på bara ett fåtal timmar när solen är på väg upp. Det skulle kunna vara att de ser bättre längre så att säga, men å andra sidan får du mer partiklar i luften så du kanske nästan ser sämre istället, speciellt om du är ute efter detaljer, till exempel vegetation och gå ner och landa i. Det skulle kunna vara att undvika predatorer, men undviker du mer predatorer om du flyger på 5000 meters höjd än 2500? Vi trodde inte de... Nej. Inga fåglar flög på 2500 heller. Så att det skulle vara massor av rovfåglar som ligger på den höjden och inte på 5. Det känns också lite märkligt. Så vi insåg på något vis, det är något med solen. Det är någonting med solen. Och vad är det som solen ställer till med för problem? Och då kom vi på den här idén om en inverterad Ikaros-effekt. Så Ikaros steg ju då, han fick ju vingar av sin far som då klistrade fast de här vingarna med bivax. Och Ikaros, han blev så galen, det är ju fantastiskt att flyga. Det vet vi ju som har varit uppe i flygplan, men tänker man får vingar och kan flyga i antikens tid. Så han steg och han steg och han steg. Och till slut kom han för nära solen. Det blev för varmt, bivaxet smälte och han föll till sin död. Vi tror att de här småfåglarna, de stiger och stiger och stiger närmare och närmare solen. Fast de kommer ju aldrig nära solen. Nej. För att kyla ner sig. Därför att vad som händer är... En sån här, de här småfåglarna som flyttar på natten, de är ju vad vi kallar flapping flight flyttare. Alltså de slår med vingarna hela tiden, de gör ett stort muskelarbete. De kan inte surfa på uppvindar eller någonting sånt, utan de måste jobba hela tiden jättehårt. Och här flyger de då alltså flera, kanske 100 mil en natt. Och ska de göra en 34 timmars flygning, 250 mil. Det är ju som flera maratonlopp i liksom med vingslag hela tiden. Kroppen blir väldigt varm. Och det har man vetat om förut, att det finns en risk för överhettning. Och ett tag trodde man att problemet med det var att de fick vätskebrist. Men eftersom de förbränner fettet så får de vätska av fettet. Så det tänker man, då la man bort den idén att det var överhettningsproblem som stoppade fåglarna från att göra ännu mer häftiga flygningar. Vi föreslår, nej, de ligger på gränsen mot överhettning. Det går bra på natten, men på dagen, då adderar du solenergin, den direkta solenergin på dem. Det är som om man går från nordsidan på huset till sydsidan på huset i april, en solig dag. Då går du från att frysa på nordsidan och solen värmer upp dig rejält och du måste ta av tröjan till och med. Det är vad som händer fåglarna, men de kan inte ta av sig tröjan. Nej. De har sina fjädrar där.
Exakt.
Det enda de kan göra är antingen landa i öknen eller i havet eller stiga.
Nej, jättehäftigt. Och då tänker man ju direkt att det måste finnas flera andra fågelarter som gör på samma sätt. Men det vet vi kanske inte.
Jo, nu när vi upptäckte det här hos strassångarna, och det var ju helt okänt innan vi såg detta och förstod att alla trassångarna gör så här om de flyger på dagen. Och då kommer ju nästa fråga eller fundering. Är det så att alla fåglar ställs inför det här problemet? Om du flyger intensivt på dagen, riskerar du då överhettning? Och hur är det därför vi har nattflyttande fåglar? Det är ju egentligen jättemärkligt att vi har nattflyttande fåglar. Därför att de här fåglarna som flyttar på natten, långdistansflyttarna, de är ju dagaktiva i alla andra tider och sover på natten. Det är bara när de flyttar som de helt ställer om från dag till natt, så att säga. Och visst, de kan ju ha fördelen av att födosöka på dagen, men det kan de inte i öknen, till exempel. Men det skulle kunna förklara varför det är svårt att flytta på dagen när man ska göra intensivt arbete, när man för att ta sig fram måste flappa med vingarna, slå med vingarna hela tiden.
Nej, verkligen.
Så, och nu hittar man ju det här hos fler och fler fågelarter. Att antingen, som dubbelbeckasinerna till exempel, de flyger ju i 3 dygn från norra Sverige till Afrika. Och då har vi sett nu, Åke Lindström och hans forskningsteam där, Sissel Sjöberg är med i den också, som har varit med i våra studier av trassångarna. De stiger ju också då flera tusen meter på dagen och flyger då lägre på natten. Så de gör det. Många då nattflyttande arter flyger inte på dagen. De flyger kanske som törnskaterna, flyger några få morgontimmar och de flyger lågt och sen landar de. Mm. Hade de fortsatt, hade det kanske inte, då hade de också kanske varit tvungna att stiga, men de är inte lika slipade flygare, de kanske hellre landar.
Jag har ju ofta fått höra att småfåglar flyger så här 30-40 mil och sen måste de äta under ett par dagar, sen flyger de 30-40 mil igen. Mm. Men det låter ju som att det inte riktigt kanske stämmer.
Vi har ju underskattat flyttfåglar något så kopiöst, skulle jag säga, efter det här. Inte bara med de här flyghöjderna som man ju då tänkte att kan de ens få i sig syre. De har ju en enorm förmåga med vad gäller syre, förmåga att använda sig av syre. De har ju så mycket bättre förmågor än vad vi har där. Så även lite syre är säkert tillräckligt för dem. Så.
Precis, lite som de här myrsboarna som krymper sina inre organ när de flyttar från Alaska till Nya Zeeland till exempel.
Ja, och det vet, det gör ju också småfåglar att de ställer om, så att säga. Men även det här med hur långt de kan flyga på sina fettreserver har vi också fått räkna om gång på gång. Och jag kan ju säga då, jag har ju en trassångarflygning där den här trassångaren efter den här 2 veckors fettpålagringen någonstans i norr om Medelhavet, ofta är det Kroatien faktiskt de sitter i, sen har han dragit 34 timmar, landat i 1 timme och sen har han kört ytterligare 14 timmar.
Ja, det är ju sanslöst.
Och det fanns ingen möjlighet att han kunde laga på sig mer fett, så kanske 300 mil eller mer räcker en fulltankade trassångares resurser till.
Ja, det här är ju oerhört intressant och man kan ju sitta och prata om det här i timmar och åter timmar, men jag tänkte ställa en sista fråga i alla fall. Hur går det för trassångaren i Sverige? Hur ser det ut för populationen?
Ja, de kom ju in som häckfågel på 1960-talet, tåken. Utan tåken hade vi inte haft trassångare i Sverige, skulle jag säga. Så de flög över Skåne. Det finns inte tillräckligt bra fågelsjöar i Skåne för trassångarna när de ska etablera sig. Kanske kommer med tiden. Men tåken var tillräckligt bra. Där blev den livskraftig population. Och sen har den spridits ut till de bästa ställena i Mellansverige, kan man säga. Och det gjorde de framförallt långsamt under 70-talet. mycket snabbare under 80-talet. 1988 var ett superår för trastsångarna. Det var ett superår för alla arter. Det var den fantastiska sommaren. Då dubblades i princip trastsångarpopulationen. Och sen hade den också trastsångarna ett fint 90-tal. Och från då att kanske ha varit upp till 50 trastsångare i Sverige, i princip alla i tåken fram till 1975 eller så, så blev det då ungefär 400 sjungande hannar någon gång runt mitten på 1990-talet. Och där ligger vi faktiskt fortfarande idag. Den ökningen har liksom stagnerat lite. Och det är ju, vi är den population som ligger längst åt nordväst, absolut längst norrut och också längst västerut för de här. De har en väldigt lång flyttning och Afrika är ju också det, med klimatförändringar är det lite tufft för de här arterna att matcha in precis rätt häckningen. För problemet är, kommer de för sent, då blir det en kort häckningssäsong för dem. Mm. Därför att då har vassmiljön hunnit att utvecklas lite för mycket innan de anländer så att säga. Och sen tar det slut lite för tidigt. Och eftersom trastsångarna, mycket bon förstörs och de måste bygga om, då blir de försenade och till slut blir det så sent så då blir det ingen häckning. Och till exempel som kvismaren då, som vi har följt de här 40 åren, där brukar det vara 15-25 hannar och 15-35 honor varje år. Men det varierar väldigt mycket i olika perioder beroende på hur näringsrik miljön är, hur mycket vatten det är i sjöarna. Jättekänsligt, är det för lågt vatten, då blir det kass och då lämnar trastsångarna den miljön. Och så tar det, när det sen blir mer vatten och återrestaurering av sjöar, då tar det tid innan de nya individer etablerar sig och bygger upp populationen. Så att det är många saker som måste klaffa här när man ligger på gränsen till utbredningsområdet. Men när det var som bäst i Kvismarn, vilket det var kanske under 80-talet, då hade vi, vår population i Kvismarn hade bäst häckningsframgång av alla trastsångarpopulationer i Europa.
Vad häftigt. Ja, är det mycket att tänka på uppenbarligen? Okej, en sista fråga. Är det någonting jag har glömt att fråga om trastsångaren som du skulle vilja ta upp? Det känns som att vi har gått igenom mycket här.
Ja, precis. Och vi har ju hållit på med väldigt många. Det är ju 12 personer som har gjort sina doktorsavhandlingar på trastsångarna i Kvismarn över de här 40 åren till exempel. Min egen forskning, jag har ju hela tiden ändrat intresse vad vi har jobbat med, jag och mina kollegor här i projektet. Och de senaste 5-10 åren så har ju jag jobbat med åldrande. Mm. Och det har varit väldigt roligt. Och vi använder ju mycket DNA-metoder, så vi tar ett litet blodprov och från det kan vi göra massa studier. Bland annat mäta deras telomerlängd som är då ändarna på kromosomerna. Och när de förkortas över livet och blir de för korta så dör cellerna och organen börjar fungera sämre. Man blir rynkig och man blir äldre och man kan få åldringsproblem. Så därför har man tänkt sig att telomerer kan vara inblandat i åldrandet. Det var perfekt att studera hos trastsångare eftersom vi hade ju livstidsföljningar av individer. Vi har mätt dem, tagit blodprov varje år, mäter telomerlängden varje år. De återvänder till Kvismarn, så vi följer dem år efter år och generation efter generation eftersom deras ungar kommer tillbaka, så vi hittar alla bon och tar prover på alla ungar och sådär. Och då har vi kunnat visa att då fågelmalaria som är vanligt faktiskt hos många fågelarter, ganska mild sjukdom normalt, inte något större problem för våra arter här uppe i Norden. Trastsångarna får all sin fågelmalaria i Afrika och de kommer tillbaka hit och så har de en kronisk låginfektion här som inte, vi försökte hitta och se, ställer det till några problem för dem? Nej, det ställer inte. Det går lika bra. De sjunger lika mycket, matar lika mycket om de är infekterade eller inte. Får ut lika mycket ungar det här året och så. Det var det. Så det såg ut som en kostnadsfri sjukdom. En parasit som inte kostar någonting. Mycket märkligt tyckte vi. Och det var bara, vi hade tittat fel.
Men blir de inte svagare på något sätt i alla fall?
Nej, det kunde vi inte se. Nej. Liksom i det, så att säga, det dagliga livet eller vad som händer under ett år kunde vi inte se det. Men vi hade tittat fel. Därför att om vi tittade över hela livet, då får de betala. Därför att deras liv blir kortare. Så det kortas nästan med 50% deras liv om de har malaria eller om de inte har det. Så då, om de har malaria lever de i snitt 1,8 år och har de inte malaria lever de i snitt 2,7 år. Och det innebär att över livet så får de mindre än hälften så mycket ungar de malariainfekterade trassångarna, så det kostar jättemycket över längre tid. Kostar ingenting i realtid så att säga. Och hur kan det här fungera? Vad är det som ackumulerar den här kostnaden som parasiten eller immunförsvarets attack på parasiten skapar i kroppen? Jo, men det skulle kunna vara den här telomerförkortningen. Telomererna förkortas snabbare på grund av parasiten än utan parasit. Men det är inga problem förrän det blir så korta telomerer så att cellerna börjar dö och du börjar få problem med organ. Och då går det fort. Mm. Då har du fallit, du har gått liksom på stadig mark och så kom du till kanten och så dippar du över. Och då blir problemen växande i väldigt snabb takt. Så ser det ut. Och det, där har vi gjort mycket studier, spännande studier på senare år. Så
ja.
Det är vad jag gör dagligdags.
Stort tack Dennis Hasselqvist. Det här var nog det mest intressanta samtalet jag har haft den här våren.
Okay,
nu får vi njuta av fåglarna här utanför på reservatet en stund. Avslutningsvis så skulle vi ju faktiskt kunna prata lite om de här fåglarna som knackar på dörren. Och vad tänker jag på då?
Ja, du tänker väl på kanske biätare, styltlöpare, skedstork. Biätare och styltlöpare har ju häckat respektive gjort häckningsförsök i Skåne nu de senaste åren. Och skedstork häckar ju så nära som på Pepparholm ute i Öresund. Så det står kanske inte på innan någon följer i spåren av svarthaka buskvätta och vitstjärnig blåhake och verkligen etablerar sig i Sverige. Och vi pratade ju om härfågel inledningsvis. Den kanske kommer att återetablera sig i Sverige. Det var ju en ganska vanlig fågel i delar av Sverige på 1800-talet. Men sen försvann den och sen har det varit bara tillfälliga häckningar.
Och en fågel till som hade varit roligt är ju mellanspett. Men det verkar ju lite trögt. Men de håller ju på att jobba runt där vid Tyskland, Danmark.
Ja, den har ju häckar ju förmodligen i på södra Jylland nu. Alltså att han tagit sig in i Danmark efter att ha expanderat i Tyskland. Men att sen ta sig över Bält och Öresund, det är väl kanske en annan sak alltså.
Nej.
Så det kan nog komma att dröja, men visst vore det roligt att få tillbaka den.
Ja, och sen även kanske silkesäger och kohäger så småningom. Man vet ju aldrig.
Silkesägen häckar ju så nära som i Holland och kohägen har ju också expanderat kraftigt norrut, så att båda två hör nog också till de här som knackar på dörren, så att säga.
Redigering av Frida Nettelblatt. Pippipodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.